Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 223. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag.
God dag.
Vi är fortsatt utspridda över Malmö med omnejd. Och vill bara så här inledningsvis säga att vi förstår alla de som har synpunkter på den ljudkvalitet som har rått det här under det senaste halvåret. Och det är som det är, men vi hoppas att det ska vara under, eller det är under arbete. Och vi hoppas att en förbättring ska komma inom kort.
Precis. Det finns ingen som säljer in en podd lite som att man får förhand ber om ursäkt för ljudet.
Det är lika bra.
Det är rätt, vi ska ha dialog med läsaren.
Vi fokuserar, på innehållet istället.
Om man kan höra det.
Ja. Programledare Hedenskog kommer att vara testpilot, det kan vi väl till och med avslöja.
Ja, det, ja. Så kan det vara. Så blir det. Men det kommer. Det vi ska prata om idag är dels de kommande, MFFs kommande matcher, både i Europa och i Allsvenskan. Men vi börjar med de senast spelade matcherna. Det vill säga 2-3 förlusten i Örebro och 0-0 matchen hemma mot AIK. Och då undrar jag så här. Vad tror ni bekymrar MFF mest? Att man skänker bort två mål i Örebro, nästan, ja, två mål och en ganska onödig straff. Eller att man har ungefär 30 avslut mot AIK och träffar mål två gånger.
Jag skulle nog säga att det är tre bortskänkta mål mot Örebro. Alltså.
Jag håller med.
Men jag skulle nog säga avsluten oroar lite mer. Båda är frukten av individuella misstag i olika delar av planen. Men Örebro-matchen får man ändå se som någon slags undantag. Såvida det inte här är någon trend nu. Men alltså, Malmö FF har varit väldigt solida bakåt och stått väldigt lite av det vi såg mot Örebro. Då skulle jag snarare säga att man någonstans kanske borde oroas lite över att man faller tillbaka i gamla synder så att säga mot AIK. Även om varje match förstås är unik på sitt sätt. Liksom. Så nog AIK skulle jag säga lutar åt det i alla fall.
Jag instämmer väl med den lilla reservationen att om man tittar på förra säsongen så släppte Malmö in 16 mål på hela året. Och nu är man uppe i 20. Mm. Så att det finns ju en lite oroande trend där. Sen om man tittar lite längre tillbaka, alltså de här framgångsrika åren, så har Malmö ofta legat under 26-27 upp mot 30 insläppta mål. Så att slår man ut det så är det kanske inte så farligt. Men just jämfört med förra året så är det ju ett trendbrott så här långt kan man väl säga. Men jag håller med Fredrik helt. Att just det, avslutsbiten är ju tillbaka där när Allsvenskan började. Att det är dåliga avslut, det är avslut kanske i fel lägen och det är inte avslut när man bör ta dem. Det känns lite ofokuserat måste jag tycka faktiskt.
Ja, med den reservationen då, om man får komma med en till, att MFF faktiskt kommer till hetare avslut mot AIK än vad man gjorde i början av säsongen. Det är ju trots allt fler avslut. Så det finns, jag tycker någonstans i spelet mot AIK så ser... Det är svårt att säga, det är svårt att liksom hitta positiva aspekter i det så där. Men jag tycker ändå att det finns lite tydligare anfallsvägar och så där mot AIK jämfört med hur det såg ut i de tidiga matcherna den säsongen. Alltså någonstans under de här missarna så ligger det ändå en spelidé som är klarare nu än vad det har varit tidigare. Det är därför som det går liksom någonstans tycker jag ändå sen att MFF borde kunna studsa tillbaka. Det är inte så att man har ett långt jobb med det. Det är lite justeringar och sådana där saker.
Vad är det som ska justeras?
Ja, egentligen är det väl kanske framförallt att spelare ska hitta in till de heta ytorna på ett bra sätt. Jag tycker nästan att Marcus Antonsson sa det på ett bra sätt i sin kritik, som vi kommer återkomma till, är att han är väldigt bra på att stå på rätt ställe i straffområdet när bollen ofta dyker upp där. Och det är väl framförallt att man ska ha in rätt spelare på rätt ställen, som Ola Toivonen mot AIK var väldigt långt ifrån de situationerna där han är som farligast många gånger. Sjunker alldeles för djupt. Och det har ju lite att göra med Ringrost. Han har ju trots att inte spelat så många matcher på den senaste tiden i MFF. Så det är inte så konstigt. Och lite att man anpassar spel efter spelare. Ska man köra ett stenhårt inläggsspel, då kanske man ska ha fler stora pjäser inne i straffområdet.
Jag håller med om allt där, måste jag säga. Man tittade på vissa situationer, jag har alltså plågat mig och sett om den här matchen som inte var så där superunderhållande trots alla avslut. Det var ganska lågt tempo, långa stunder. Men där ser man till exempel att en sån spelare som Erik Larsson, han springer väldigt mycket och drar sig faktiskt in i straffområdet rätt många gånger. Och då rör han till det. Alltså det händer mer eftersom han är rörlig. Sen finns det någon sekvens, framförallt på slutet, där Oskar Lewicki kommer in i straffområdet. Alltså det är långt, långt in på övertiden. Och han har världens läge att skjuta, men han passar bollen vidare. Alltså det känns lite grann som att han är inte spelaren som ska vara där framme, för han tar inte de initiativen. Och är han där så måste man ta dem, därför att då kan det bli en felstuss och det kan bli en retur och så vidare. Så att, tittar man på de större spelarna så är det nog rätt dålig rörlighet i många fall där inne. Och vi kommer väl komma tillbaka till det också, men just vad det gäller inläggsspelet så är jag fortfarande förvånad över att Jundal Thomasson inte gör, som han gjorde tidigare, så man utnyttjar sina byten. Släng in Lasse Nilsson där bak, ta upp Anne Lachmanhodzic där på topp, eftersom den liksom till slut är så desperat och man bara slår inlägg. Jag saknar ju den mot ett trött AIK, att man inte tar in fler fräscha ben som faktiskt bara kan springa och röra sig i straffområdet och ställa till det.
Ja, för det kändes ju som att de bytena som gjordes mot AIK gav ju heller inte mycket. Sören Rex kom ju inte in i, han kom ju helt fel in i det inhoppet, kändes det som.
Ja, han kom runt en gång och fick skjutet ett skott, eller två skott hade han ju faktiskt. Men jag tycker det var väldigt effektivt när Thomasson körde flera byten samtidigt tidigare i sommar. Och nu klart, han har tappat två spelare. Jag ska inte glömma Guillermo Molin som faktiskt gjorde nytta i en del av de här inhoppen. Och sen då Batshuayi. Så att truppen är ju lite tunnare, men samtidigt så borde han ju använda den kraft som ändå finns. För pigga ben kan röra till det.
Mm. Sen så handlar det ganska mycket om marginaler. MFF har ju haft marginaler på sin sida under den här segersviten. Man får ju säga att alla de här segrarna som kommer, den här åtta raka i somras, var ju inte dunder väl förtjänta. Tittar man mot Falkenberg till exempel, alltså det här krysset som kom mot AIK nu hade ju lika väl kunnat komma mot Falkenberg i somras, och så man byter de två matcherna. Så jag vet inte, det kanske någonstans finns någon slags poetisk rättvisa att den här matchen inte slutade med en MFF-seger, så att säga.
Men när man tittar på det här med avslut och hur spelet ser ut, så blev det ju väldigt mycket inlägg, framförallt i andra halvlek. Och jag saknar ju att man kommer till bra skottlägen utanför straffområdet. Det brukar jag tjata om ibland, att liksom, just för att röra om det, för att få bollar på mål som placeras och som kan bli returer och så vidare. Nu, jag tittade då, eller när jag tittade om, så satte jag mig och antecknade en massa och räknade. MFF slog 39 inlägg eller inspel under matchen. 24 av dem nickades bort eller slogs bort av AIK-spelare. 8 blockades och bara 7 blockades. Och bara 8 nådde på något sätt en Malmö-spelare. Och det innebär det alltså att det är ganska många anfall. Det är en rätt hög procent som rinner ut i sanden. För att det är bara chansartat och dålig precision.
Mm. Nej, men det tyckte jag också var talande. Och jag tycker Erik Larsson gör oerhört mycket bra och är oerhört nyttig för Malmö FF med sitt driv och sitt slit och till stora delar sitt passningsspel. Men lite för ofta så sitter inte den avgörande passningen där den ska. Det fanns några, MFF har fortfarande, jag tycker de har det den bästa truppen för att, i Allsvenskan. Det går inte att säga någonting om, och det ska såklart omsättas i poäng på plan och sådär. Men det, jag har oerhört svårt att se att MFF skulle tappa det här.
Jag håller väl med. Jag tänker så här, att när man pratar potential och möjligheter framåt, så är det väl just det att om Malmö ser till att vinna, typ nu har man Norrköping borta, man har Häcken hemma. Om man ser till att vinna ett par, tre matcher här nu, så är förmodligen rycket redan avgjort. Eller ett ryck som avgör Allsvenskan, därför att de andra lagen vinner ju inte hela tiden. Så att det finns ju en väldigt, väldigt klar potential där. Tittar man på de här matcherna som släpar, så har Häcken kvar att möta AIK. Det kan väl skrika oavgjort om den. Elfsborg har därmed Mjällby hemma, så de lär väl ta de där tre poängen och gnaga sig lite närmare. Men jag tror att vinner Malmö tre raka matcher, så är Allsvenskan avgjord.
Om man tittar framåt, så har ju MFF då på 11 dagar att spela.
Hjärtlöst till slut.
Ja, ja, det kändes också som att... Alltså om man tittar generellt, nu tog du ett exempel från första halvlek, Fredrik, men om man tittar generellt på Fredrik Larssons matcher när matchbilden ser ut som den gjorde nu, så får jag en känsla av att inläggen håller en relativt hög kvalitet i första halvlek. Men sen i slutet av matcherna, då har han sprungit så mycket och slagit så många inlägg, så då har han inte kvar någon precision längre när det kanske gäller som allra mest och det är trångt i straffområdet. Då kommer de här ballongbollarna som i vissa fall liksom till och med går till inspark. Och det gäller inte bara honom, det gäller ju vänsterkanten också.
Jag tycker du är väldigt rätt där, Fredrik. Sen en skillnad också som man ser, det är att som sagt, jag tycker ändå att Erik Larsson, han rör sig mer inåt straffområdet, och han har ju faktiskt en vänsterfot också. Han har ju något hyfsat skott. Om man tittar på Jonas Knudsen på andra kanten, så kommer han ju aldrig in i straffområdet, och han kan absolut inte göra någonting med högerfot. Han vänder...
Vänsterfot.
Får han bollen så att han måste använda högern, då spelar han bakåt och vrider sig så att han kan använda vänster. Så det är klart, det är lite olika spelartyper naturligtvis också. Men sen, tittar man på avsluten, så det är ju olika statistik, och det var därför jag började titta närmare på det här. Men det korrekta är nog faktiskt att Malmö hade 4 avslut på mål. Det var ett par stycken som touchades till hörna av målvakten. Men man hade alltså 17 eller 18 utanför och 8 i block. Jag trodde faktiskt i min enfald att, för på förbundets hemsida står det skott utanför, och då trodde jag de var utanför, men det visar sig att skott i block ligger där också. Men 8 skott i block och 17 eller 18 utanför, det är rätt så häftigt.
Nej, jag tycker också att, alltså jag tycker att båda kanterna har liksom stora förtjänster i Malmö FF. Jag tycker att de gör väldigt bra jobb och är viktiga i offensiven med sina löpningar, för det finns inga som löper så mycket som de gör på planen. Och även om de inte får bollen, så är de ett hot och drar isär motståndarnas straffområde. Men i såna här matcher, när Anders Christiansen och Fouad Bachirou är borta, Bachirou permanent av sig tillfället, och de ersätts av Oskar Lewicki och Erdal Rakip, då tappar MFF i den här oberäkneligheten och kreativiteten centralt som har varit så viktig för dem under bland annat den här långa sommarvinstsessionen. Och då blir kanterna spelfördelare på ett annat sätt, och väldigt mycket större ansvar med boll läggs på Jonas Knutsen och Erik Larsson, för det är de två som nästan alltid spelar där. Och då måste man också, då skruvas ju kraven upp för vad man gör med bollen i de avslutande lägena, och ingen av dem är ju i den bemärkelsen än Anders Christiansen, och då blir MFFs offensiv ganska, vad ska man säga, en smula förutsägbar. Och det här har ju motståndarna nosat upp, som man tittar på. Örebro gör ju en väldigt bra match mot Malmö i den bemärkelsen att man nästan konsekvent jobbar så att Oskar Lewicki blir spelfördelaren för MFF offensivt. Det blir ju förstås väldigt jobbigt när Anders Christiansen får gå av efter 22 minuter. Det är inte lätt att taktiskt göra om där när han försvinner. Så. Men det blir lite fel spelare för att ha bollen i rätt läge, så att säga.
vad gäller Lewicki har jag också funderat, sen Bachero försvann så är det ju Oscar Lewicki som tar rollen att samla upp andra bollar utanför straffområdet efter MFFs hörnor. Jag tyckte att det var ett tveksamt val redan att ha Bachero där eftersom han inte heller har något skott att tala om. Men att sätta Lewicki där som ju dessutom har väldigt mycket att tillföra i huvudspelet känns jättemärkligt.
Alltså jag hade varit på bortre stolpen ganska mycket innan.
Ja, alltså för det är också, man har ju noterat det att det är väldigt, och så har det varit flera år, det är väldigt ofta som bollen hamnar hos den spelaren där ute.
Ja, det är sant.
Och jag har lite svårt, det är klart, dilemma är ju att de som spelarna som är bäst på att avsluta är ofta också de som är bäst på att slå hörnor. Men så himla komplicerat är det inte att slå hörnorna. Med tanke på den utdelningen de har. Jag funderar på att om det inte vore bättre att sätta en spelare som har avslutskompetens och samla upp de här 10 bollarna som det handlar om per match i princip.
Jag tycker det låter jätteintressant.
Att man till exempel har Anders Christiansen på strax utanför 16 metern, ja, istället för att han ska slå hörnorna och så har man... Ja. Ja, jo, men visst.
Oskar kan slå hörnorna istället. Nej, han ska ringa nicka. Men det är intressant, för det kan man också kika. Nu skrev jag inte ner det fullt ut där, men jag tror Malmö hade 15 hörnor i matchen mot AIK. Jag tror att 2 överhuvudtaget nådde en Malmö-spelare. Så att det är ju stärker din teori att det blir många bollar ut och straffområdet då. En komisk detalj, om man får kalla det så, är faktiskt att det sista som händer i matchen är att Malmö får en hörna från höger. Och man ser hur, liksom, hur invanda spelare är då. För då står de 2 man där ute. Både Knudsen och... Nu kommer jag inte ihåg vem som till slut slår. Erik Larsson slår hörnan. Precis, därför att det är så det är bestämt i taktiken. Och jag hade ju löst in alla människor jag kunde framför mål istället.
Sen får man ju, tänkte jag, man kan passa på också att påpeka från AIK-matchen att det var ju uppfriskande att se en domare som visar att maskning inte lönar sig. Mm. Det blev ju, matchen var det ju i 100 minuter till slut.
Mm. Ja. Det är intressant.
AIK var ju verkligen inte intresserat av att spela fotboll i andra halvlek. Det...
Nej, ska jag ge lite siffror också? Satt med det också. Du har rätt, men ändå så var, heter vår vän Kristoffer Karlsson, ganska moderat i sin bedömning, om jag ska uttrycka det så. Första halvlek så la han till 1 minut. Lite drygt. Mm. Det var skadeavbrott på nästan 4 minuter i den halvlek. Alltså bara skadeavbrott. Sen hör jag på tv-kommentatorerna att de kritiserar de 7 minuterna i andra halvlek. Men tittar man på bara byten och skador så är det uppe i 6:40 nästan. Mm. Och tittar du sen på hur länge AIKs målvakt, och vi ska uppskatta att han hade 20 insparkar och till 45 sekunder varje gång. Mm. Så är det alltså 8-9 minuter kanske som han plockade bort. Så min gamla käpphäst är ju, jag håller med dig för jag tycker att han var betydligt vassare än tidigare domare. Men min gamla käpphäst är ju det här med effektiv speltid. Nu speltiden låg 52% effektiv tid i första och 53,5 i andra. Då pratar vi alltså inklusive de 10 minuternas tillägg. Mm. Så att av de 55 minuter som spelades så var bollen i spel lite drygt efter. Då räknar man ju inkast och frisparkar och så vidare.
Om man tar den här...
Ja. Det är för mycket siffror då.
Ja, men det säger också något om... jag tycker fram, det säger ju kanske ganska mycket om AIK. Vilken respekt de åker ner hit med och vad de vill få ut av den här matchen. De är ju... Hade de ju boll in i början, men deras ambition här känns ju någonstans att de ska ha ett kryss. Det är det de vill åka hem till Stockholm med. Mm. Ju längre matchen går, desto tydligare blir den
matchen. Ju färre de blev på banan.
Ja, exakt. Så Sen ska det ju sägas också att alltså, mål förändrar i matcher, brukar man ju säga. Kamerén sa ju det väldigt ofta när hans eget lag inte fick ett mål. Men Malmö FF ska ju ha, nu är det inte säkert att Malmö FF gör mål på sina straffar, men det är en av de största straffmissarna den här säsongen att MFF inte får det när Isak Esetilin går omkull i första halvlek. Det är faktiskt helt otroligt, tycker jag, att de missade blott en straff där.
Det har kommit ett annat intressant ämne som man känner att jag flyttar.
Ja, jag skulle säga domaren som jag då berömde nyss, kan man ju också då kritisera, inte bara för straffmissen men även för att han i andra halvlek hade en tendens att hela tiden var i vägen med Ola Toivonen på offensiv planhalva. De hade samma yta. Det var lite märkligt att säga faktiskt.
Det jag ville komma till, jag tycker det här är ytterligare, och det har nämligen ett sammanhang, det komma tillbaka till det här med var och inte var. Det som hade hänt i den här matchen, om det hade varit var, är ju att AIKs mål hade blivit borten, precis som det blev. För spelaren får inte befinna sig på den halvan och där avslutet sker på nära mål, alltså det var offside. Vad jag har förstått. Mm. Det hade blivit straff till Isak Esetilin. Mm. Ola Toivonen hade kanske, inte helt säkert, men möjligen blivit utvisad för filmning i andra halvlek på den andra straffsituationen. Det är svårt att säga från de repriser vi ser, men hade det funnits var, hade det funnits fler kameror, där hade man sett om det verkligen var någon sorts kontakt. Och danska ligan kör som sagt igång med var igen. En annan konsekvens av det här som jag tycker har blivit väldigt märklig, det är att Jonas Tomasson tog upp ämnet på presskonferensen efteråt och förespråkade var. Och då fanns det några supportrar från MFF som på sociala medier hävdade att han inte fick lov att uttrycka det, eftersom MFF har ett årsmötesbeslut på att man ska arbeta mot VAR. Redan här tycker jag det är ganska märkligt. För jag tycker det finns, man måste kunna diskutera väldigt mycket vad ett årsmöte och vad medlemmarna ska bestämma.
Det kan bli väldigt överryttande frihetsgrundlagen alltså.
Ja, det finns väldigt, väldigt många konstiga konsekvenser av det här. Jag menar, det är nästa steg att de ska bestämma hur många avbytare det ska finnas i lagen. Eller, ja, jag vet inte. Jag tycker det är långt över gränsen. Men det som hände sen var att ordföranden i MFF, Anders Paulsson, gick ut i en intervju i Kvällsposten och tyckte att Tomasson nu hade gjort ett misstag, för att MFF hade varit tydliga och meddelat förbundet och SEF att de var emot VAR. Och då tyckte jag det blev riktigt konstigt alltihopa, för att då gör man en fråga av någonting som inte är en fråga. Det måste vara fullständigt självklart att Jon Dahl Tomasson som ansvarig tränare får uttala sig och ha en åsikt om sådana här frågor. Och som sagt, jag tror att man måste se över det här med, jag har oerhört stor respekt för medlemmarna och alltså att medlemmarna i MFF fick rösta om damfotbollen och fick i en tydlig inriktning vad som skulle ske. Det är helt korrekt och helt självklart, men man får fundera över vilka frågor de ska ha den rätten.
Jag tycker fascinerande. Jag har faktiskt helt missat det här. Det har gått mig förbi. Det är ett dåligt tecken när man är MFF-supporter förstås. Men det är väldigt konstigt att liksom lägga liksom munkavlar på folk. Det måste ändå finnas en debatt även inom en klubb. Det är väl lite tecken i tiden också att man vill liksom gärna tysta någon som inte tycker exakt samma så som man själv tycker. Den åsikten ska helst inte alls få höras. Då. Det är väl lite... Jag vet inte, MFF har också en sång där man sjunger att man har satt som mål att göra väldigt många mål, och gör de andra flera mål så gör man bara en flera mål. Det gjorde man ju inte mot AIK. Vet inte, ska man... Det är lite raljant här då liksom, men det är ändå så här... Ja. Nu finns det ett årsmötesbeslut på att man ska inte införa VAR då. Men det måste ändå vara okej att någon uttrycker en åsikt om att man helst ser VAR.
Ja, man kan ju också förstå att det uttrycket kommer efter en match där man anser sig ha blivit förfördelad. Det är inte så konstigt.
Ja. Det var ju precis som att, det kan man också tycka att det finns en aspekt i det där med att Jon Dahl Tomasson tar upp att det var så himla dåligt av Häcken att flytta sin match precis efter att han själv har förlorat en match.
Ja, du menar han skulle ta en sida av Rosenbergs bok?
Ja, jag tycker att det finns, man får lite mer tyngd för sån kritik om man framför den kanske inte i en match när man precis har förlorat en match.
Sant. Det är ju, om vi, du var ju inne lite grann på det tidigare, Fredrik, det spelmässiga, vad som skiljer MFF nu här efter landslagsuppehållet, ja, och kanske även de sista matcherna före landslagsuppehållet, jämfört med då segersviten. Finns det fler saker man kan peka på?
Ja, Toivonens position tycker jag är lite problematisk då. Det nämnde jag i och för sig tidigare. Han har inte riktigt hittat rätt på den positionen på det sättet som Anders Christiansen hittade rätt i den tidigare på säsongen. Det beror ju förstås på att Ola Toivonen inte är riktigt uppe i den maximala matchformen. Eller kanske framförallt beroende på det. Han hamnar inte riktigt så ofta i de farliga situationerna som han borde vara.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det finns ju utvecklingspotential helt klart. Sen så tycker jag att MFF har fått lite problem i pressspelet. Både med motståndarens pressspel som mot AIK och kanske framförallt Örebro. Där man ändå blir satta under press tidigt. Ganska högt upp i plan. Det har man inte blivit på samma sätt tidigare under säsongen. Och haft lite svårt att ta sig ur det. Om man tittar på Örebro så är ju både 1-0 och 2-0 frukten av det, eller 1-0 och 2-1 frukten av det. Anel slår bort en boll under press och så vinner Örebro direkt. Och jag tror det är Gersic som hittar hymmet, som hittar seger i djupled. Det är ju precis så som MFF vill göra sina mål. Och även 2-1 där då Levicki får en, ja, egentligen en bedrövlig passning av Erik Larsson centralt in i plan när han har 2-3 gubbar runt omkring sig. Det är inte, Oskar ska ju förstås sätta upp den bollen på ett, bara lyfta upp den och inte ta några risker där samtidigt. Så vill Jonas Thomas att man ska spela med risk, så ja, svårt läge där. Men där är ju också Örebro väldigt bra och högt upp och pressar MFF. Så där har man problem. Samtidigt tycker jag inte att man har haft samma frenesi i sitt eget pressspel så som man hade i augusti till exempel. Där man verkligen var som blodhundar på motståndarna när de hade bollen i backlinjen. Så jag vet inte om det finns någon liten, ja, liten kollektiv slitenhet i truppen där man inte kan uppbringa riktigt samma energi som man har gjort tidigare. Det är sånt som är väldigt svårt att sätta fingret på. Liksom. Det är oftast något som man bara ser och känner av. Liksom. Att det ser inte riktigt lika frenetiskt ut.
Det var ord jag tänkte på där precis när du analyserade, Fredrik, som du kom till på slutet, där just det med energi och liksom kollektivets slitenhet. För det, jag tror att trots uppehållet så ser det ut att handla lite grann om det faktiskt. Om man tittar på de här individuella misstagen mot Örebro, jag har tjatat om det lite tidigare, Ahmed Hodgsi gör en fantastisk säsong, men när han dräller bort bollen där, så det hade han inte gjort i början på säsongen, men det är precis som det går lite trögt, lite pojkaktigt nästan, att det inte är någon i vägen. Jag klarar det här för jag är ensam på planen. Lite ofokuserat. Och det tycker jag är lite varningsklockor. Vi har inte pratat så mycket om Örebro-matchen, men om man liksom länkar den till det som händer imorgon nere i Budapest, så där i Europa har du inte råd till att drälla och sova så här, och då åker du ut om du gör en sån prestation som mot Örebro. Sen kan man ju säga mot AIK att man inte släppte till någonting, men det var kanske att AIK inte riktigt hade kraften till det här.
Och jag vet inte, det är liksom, det finns väl också ett, jag tycker med skönja från och med Elfsborgsmatchen också, att Jondal Thomasson, jag vet inte om det har att göra med spelschemat, att det blir lite tätare nu, att matcherna trots allt blir viktigare nu, att han inte gamblar lika mycket med byten och så då, till exempel att ja, men mot Elfsborg där han bara gjorde ett byte. Där någonstans finns ju också en liten förklaring att man inte liksom kör tre spelare på ett bräde och bara öser på framåt liksom.
Det är lite ja, även variationen i startuppställningen har ju minskat kraftigt. Ja. Det är klart att det har att göra med att Bachirou och Molins har försvunnit. Men det känns ju lite grann som att det börjar märkas där också. Att de spelarna som spelar hela tiden, de börjar bli lite märkta av det.
Ja, man ska inte glömma också att de spelare som inte spelar kör ju ofta en träning dagen efter till exempel. Och vissa spelare kanske skulle må bra av att få tillfälle att träna. Okej, nu har det funnits ett landslagsuppehåll så att vi ska inte, det är inte helt korrekt i denna situation. Men jag tror att att vila spelare har också den funktionen att de får möjlighet att träna lite grann. Mm. Och just det, vad det gäller byterna så återigen tillbaka till AIK-matchen. Han använde 2 av 5 byten och AIK var utbryter. Nu har vi varit rätt negativa egentligen, men det har ju funnits så mycket att lyfta i de här på senaste matcherna faktiskt.
Men om man vänder på det då så är det ju så att MFF leder ju fortfarande Allsvenskan. Man är 6 poäng före Häcken och 7 poäng före Elfsborg. Visserligen med en match mer spelad. Men då är ju frågan om man tittar framåt här då, på de 10 matcher som MFF har kvar. Var finns sparkapitalet? Var finns förbättringspotentialen? Både på individnivå och spelmässigt så att säga.
Jag skulle först vilja börja säga att hotet finns ju i det form av att man av de här 10 matcherna har 3 stycken på konstgräs mot Norrköping, Djurgården och Hammarby. Och det kommer att bli nyckelmatcher. Alltså Malmö måste prestera i de här matcherna. Man har inte råd att tappa typ naturligtvis 3 förluster. Eller man måste nu ha åtminstone 1 seger och 2 oavgjorda i de matcherna. Tror jag.
Fredrik?
Det som talar för är ju framförallt Toivonen, att där har man ju ett oerhört sparkapital. Vi har ju fortfarande inte sett bästa av honom. Och jag tror också att det är också en svåra balansgång. Det har ju blivit lite rörigt, eller vad man ska säga, utan Bachirou. Det är många som försöker, man måste hitta en tydlig balans på mittfältet. Vem gör vad? För att Bachirou har gjort väldigt, väldigt mycket i båda riktningarna. Nu har kanske MFF lite mer utpräglade Levicki som hellre tittar lite, har liksom uppdraget lite längre bak i plan. Så samtidigt är Christiansen borta och då lämnar han lite tomrum framåt i plan. Och där någonstans behöver man hitta rätt. Kanske löser det sig när Bonke kommer in och blir liksom lite tydligare persongalleri där på mitten helt enkelt.
Sen är det ju viktigt att Anders Christiansen kommer tillbaka naturligtvis. Det har man ju sett och tittar man siffromässigt så vet jag att Malmö vinner ju ofta inte när han inte spelar om jag trycker och så. Så han är ju väldigt, väldigt viktig. Det finns ju liksom inte någon annan. Erdal Rakip skulle kunna likna honom lite grann men han är ju inte i närheten av samma kvalitet. Så det är ju lite som Thomas som säger där att saknas allsvenskans bästa spelare så det är klart att det märks.
Ja, men så är det för alla lag förstås. Och sen så finns det ett sparkapital i Felix Beijmo också. Erik Larsson har trots allt spelat väldigt, väldigt mycket och behöver konkurrens på den positionen. Se om Beijmo kan komma upp i form. Han har inte spelat mycket matcher på senaste.
Nej, och det var ju också lite, även om han hade varit iväg här med U21-landslaget så kändes det som att man har varit väldigt försiktig med matchandet av honom.
Mm. Kapital är naturligtvis också en om Malmö gör en bra Europaresa tror jag någonstans. Alltså att man, för laget fungerar ju ofta bäst när man spelar mycket matcher. Men just i år så känner jag en liten osäkerhet där ändå eftersom det gäller att få hemmamatcher. Man har ju hemmamatcher i nästa kvalomgång om man går vidare. Kanske gäller att få det i playoff också för att slippa krångliga resor. Men Europaspelet har ju ofta påverkat MFF positivt.
Mm. Sen så ska det ju också sägas om man tittar bara i allsvenskan då att laget som leder säsongen efter en tredjedel nästan alltid vinner allsvenskan. Ytterst få undantag det sker. Och Elfsborg tror jag inte kommer hålla hela vägen ut. Och Häcken tror jag inte heller kommer hålla hela vägen ut. För vi såg mot Sirius nu i måndags. Ett Häcken som ska vara oerhört glada att de kom undan med en poäng på hemmaplan. Den där matchen borde Sirius faktiskt ha avgjort. Och den skulle inte varit vid liv på övertid. Det känns som att så fort det börjar liksom ges en inbjudan till att vara med i en guldstrid för Häcken så blir de rädda. Det är som att det finns i DNA där. Att det blir liksom aldrig... De är alltså aldrig riktigt redo att gå hela vägen. MFF har fortfarande, jag tycker de har den bästa truppen i allsvenskan. Det går inte att säga någonting om och det ska såklart omsättas i poäng på plan och sådär. Men jag har oerhört svårt att se att MFF skulle tappa det här.
Jag håller med. Jag tänker så här att när man pratar potential och möjligheter framåt så är det väl just det att om Malmö ser till att vinna, typ nu har man Norrköping borta, man har Häcken hemma. Om man ser till att vinna ett par, tre matcher här nu så är förmodligen rycket redan avgjort. Eller ett ryck som avgör allsvenskan därför att de andra lagen vinner ju inte hela tiden. Så att det finns ju en väldigt, väldigt klar potential där. Tittar man på de här matcherna som släpar så har Häcken kvar att möta AIK. Det kan väl skrika oavgjort om den. Elfsborg har därmed Mjällby hemma så de lär väl ta de där tre poängen och gnaga sig lite närmare. Men jag tror att vinner Malmö tre raka matcher så är allsvenskan avgjord.
Om man tittar framåt så har ju MFF då på 11 dagar att spela borta mot Honved torsdagen den 17, borta mot Norrköping söndagen den 20, eventuellt tredje kvalomgången Europa hemma mot Lokomotiva Zagreb torsdagen 24 och sen Häcken hemma söndagen den 27. Då känns det lite grann som att det är nu som under de här 11 dagarna som MFFs säsong 2020 kommer att definieras på något sätt. Håller ni med om det?
Ja, i högsta grad. Det är väl väldigt avgörande faktiskt. På alla sätt och vis. Det är ju två av de svåraste allsvenska matcherna och man kan ha. Norrköping, även om Malmö har vunnit där uppe så har de ju av tradition haft svårt där. Och Häcken kan bli lite vad som helst eftersom de... En bra dag är väldigt vassa framåt. Alltså, jag vill bara flagga för bortamatchen mot Honved som jag tror blir mycket tuffare än vad många förstår.
Jag tror väl att den definierar den allsvenska säsongen på så vis att den avgör inte den allsvenska säsongen. För skulle MFF förlora två raka matcher där nu så då blir det ju kamp om guldet in i slutet så att säga. Skulle MFF vinna, den definieras så på det viset att man faktiskt kan avgöra allsvenskan redan nu. Det är väl snarare så. För slår MFF Häcken på hemmaplan och Elfsborg, jag har någonstans räknat bort dem som guldfavorit nu när Jesper Karlsson lämnar också. Jag vet inte, det tappar allsvenskans, ja, kanske med största utropstecken, bästa spelare hittills denna säsongen. Det tror jag inte de kan hantera.
Det som hände igår var att hans lag åkte ur Europaspelet, va? Vilket innebär att han spelar tre matcher till med Elfsborg.
Ja, 28 september tror jag övergången är där, har jag för mig. Och det skulle varit 18 i andra fall. Man får några matcher till.
Det är ju redan klart att Anders Christiansen inte spelar mot Honved. Och sannolikt inte åker med till Ungern överhuvudtaget. Eftersom det är lite bökigt om man inte ska spela och åka till Ungern för tillfället. Det lät som att han hade vissa förhoppningar att vara tillbaka mot Norrköping. Ska man tolka det som någon sorts glädjekalkyl? Tror ni att han kommer att vara tillbaka?
Går MFF vidare i Europa League så skulle jag inte hålla det för osannolikt om man faktiskt sparar honom till torsdagen därpå då istället för att få spela mot Lokomotiv Zagreb. Då bedöms nog den som viktigare än Norrköping.
En annan sak som vi inte har pratat om nu på ett tag, det är ju Johan Dahlins skadefrånvaro. Max, du som står i ständig kontakt med det medicinska teamet och får svar om över- och underkroppar. Hur tolkar du de signalerna.
Nej, men man kan väl säga så här, snarare då från hästens egen mun, eftersom jag pratade med Johan Dahlin igår, och det kommer att bli en artikel som kommer att komma ut på sydsvenskan.se och i papperstidningen idag eller imorgon. Det är inte papperstidningen idag, men så är det så att det finns en väldigt stor osäkerhet. Johan säger själv att han inte är 100%, att han tar det dag för dag. Att det handlar om en avvägning om hur mycket man vågar riskera. Det innebär alltså att han har nog fortfarande någon känning i överkroppen då. Då är det ju antingen, skulle jag, ja, det kan ju vara mage, rygg eller axel, jag vet inte vilket. Men att han har fortfarande någon känning och att han liksom inte, man vet inte om det håller eller ej för honom. Han är nog ganska tydlig med det att om han kör, då är det bara att köra för 100%, som han uttryckte det. Så att, jag tror att det finns fortsatt en väldigt stor osäkerhet, och med tanke på att matchen imorgon kan bli 120 minuter lång och gå till straffar, så tvivlar ju jag på att Dahlin står i mål imorgon i alla fall. Och att det låter som att det här är en, om man ska vara lite olycksfågel, att det här är en historia som liksom kan hänga med. Vi vet inte riktigt när den blir bra. Samtidigt kan man ju då känna att det är lite märkligt att han sitter på bänken. Och det innebär ju att han måste vara redo, men det känns som att man på något sätt kalkylerar där med att det är så sällan det blir målvaktsbyten, och i så fall så får man väl låta det bära eller brista om de kommer i den situationen. Lite så känns det. Men Johan är ju inte en vän av stora ord och att uttrycka sig så där väldigt detaljerat, men han var ändå så pass tydlig att han känner sig väldigt osäker själv. Så att, ja, ungefär där.
Ungefär där. Jag tänkte också att vi skulle prata om det missnöje som Marcus Antonsson luftade i efter träningen igår, det vill säga tisdagsträningen, där han känner att han har hamnat väldigt långt från en startelva utan att ha fått någon riktig förklaring till det hela. Kan man förstå den kritiken?
Ja, det tycker jag. Och det kändes ju väldigt uppfriskande att någon sa sin hjärtas mening. Man tänkte, hände verkligen det där? Jag spelade så fortfarande. Kommer Marcus Antonsson vara mystiskt försvunnen nu efter detta? Nej, men skämt åsido. Jag tycker det finns gnäll och det finns gnäll, så att säga. Och det här tycker jag ändå är, jag tycker Antonsson lägger ut texten och är väldigt konstruktiv. Det här känns som ett genuint vilja att få spela, att få prestera för Malmö FF, snarare än att det ligger en agent i bakvattnet som vill liksom röra upp någon slags klubbbyte eller något sånt där. Det är inte alls det sistnämnda, utan det är liksom Marcus Antonsson vill spela fotboll, och det måste man ju kunna ha respekt för, att en spelare svarar på en rak fråga också. Det känns rimligt, och det verkar ju som att Jonald Tomasson har full förståelse för det.
Ja, han var ju rätt så tydlig med att han kunde ta att spelare snackade, och samtidigt så markerade han ju att det var på träning han kunde visa vad han kan, så att säga. Men situationen, jag kan förstå Anton som suttit vidare, han har ju inte haft någon bra säsong. Men så som Malmö FF har hamnat i situationen de senaste matcherna, så känns det ju återigen då konstigt att man inte utnyttjar alla möjligheter som finns. Så att när man öser in bollar i straffområdet mot Örebro och inte kasta in en sån som Antonsson när man har byten kvar, och kanske ta ut en ytterback eller vad som helst, liksom, känns ganska märkligt. Mm. Och det känns någonstans lite märkligt också att han faktiskt var ända uppe på läktaren mot AIK, tycker jag. Sen kan jag inte direkt säga vem jag skulle vilja plocka bort från bänken, men jag vet inte. Det är lite grann. Tränare är ju sådär att de ibland, Tomasson trodde ju väldigt mycket och satsade på Antonsson i början, men det är precis som att när du hamnar nere i frysboxen bland fiskpinnarna, som en kollega uttryckte det, så kan det vara väldigt svårt att komma upp därifrån. Mm. Och jag tror att Malmö är i ett läge, framförallt nu om man ska ha många matcher i höst och man går vidare i Europa, att man kommer ju behöva alla spelare, och då är det oerhört viktigt att hålla de här rutinerade spelarna på bra humör också. Det är ju faktiskt fler som man kan fundera kring. Berang Safari har också haft en tung säsong, men har ju bara glidit längre och längre från spel, och ju mindre han spelar, ju mindre användbar kommer han att bli. Så är det ju, min spelare i hans ålder. Och Rasmus Bengtssons status är ju också märklig, även om det påstås att han mellan varven får bakslag, men han spelade i en intern match i veckan men har inte varit i närheten av att vara med i en trupp, vad jag förstår.
Mm. Ja, det känns överhuvudtaget som att de här spelarna som är lite på, om vi kallar dem marginalspelare, att det har gått ju ganska mycket liksom i sjok och i vågor. Som du sa, Max, så Antonsson fick ju spela mycket i början, precis som Nalic och precis som Pritsa. Pritsa är nu försvunnen. Nalic hade ett par veckor där han inte såg planen i matchsammanhang. Nu har han fått göra lite inhopp. Vi hade ju Sar som spelade ganska mycket en kort period. Nu var det rätt så länge sedan man såg honom någonting. Hur tolkar ni de här svängningarna, så att säga?
Alltså någonstans kan man ju inte argumentera för mycket mot dem heller, för att Malmö FF leder ju trots allt serien. Om alla skulle spela lika mycket och topplagen tar maxpoäng, så är det ju ändå 3 poängs serieledning efter 20 omgångar och man är vidare i Europa. Det går inte att klaga för mycket heller liksom. Alltså, visst, i enskilda matcher så är vissa beslut underliga. Och Marcus Antonsson framstår absolut inte som någon som inte skulle ge allt på träningen. Det är svårt för oss att bedöma eftersom vi inte har sett riktigt många. Men nej, man kan inte argumentera för mycket mot det heller. Liksom. Överlag har ju planen varit väldigt bra med vilka spelare man har tagit ut och vilka unga som har fått chansen etc.
Jo, fast jag håller med dig i det, Fredrik, att man inte kan klaga för mycket, men samtidigt så har det ju framstått som ganska tydligt att det roterades mer och det byttes mer när det gick bra.
Nej, men visst är det så.
Vad som säger ni, hönan och ägget, det är inte jag överreda ut.
Men det är det som ska bli det intressanta framöver nu, att se om MFF vågar gasa, för att man är ju som bäst när man öser på framåt och man är modigt och det är brösten ut och man liksom vågar röra om, så att säga. Så att det, jag tror att man måste, när man tittar på den här perioden av matcher som kommer nu som är så definierande, och vi har ju haft många sådana under de senare åren, och där MFF någonstans alltid har levererat och inte liksom darrat, vilket många andra klubbar har haft större problem med. MFF brukar kunna hantera de här pressade situationerna och tycka att de är kul.
Vi kanske ska säga några ord också om den här bortamatchen mot Honved, som är vars yttre förutsättningar är väldigt speciella, både för Malmö FF och för, inte minst för Sydsvenskan.
Ja, det blir en historisk match på det viset. Vi kommer inte ha någon på plats. Ingen kommer ha någon på plats.
Det är mycket länge sedan. Det kan vara någon träningsmatch nere i Marbella på något sånt där höstläger, har vi inte varit på plats på senare år. Men en tävlingsmatch där inte Sydsvenskan har varit på plats är mycket länge sedan.
Och varför är det så?
Nej, det är ju så enkelt att coronavirusets framfart i Europa skapar ju nya regler och förändringar hela tiden. Och för oss som då inte tillhör, MFF flyger ner i chartrat plan och enligt speciella regler tar sig in i landet. Hade vi åkt ner så hade vi fått sitta 14 dagar i karantän innan vi släpptes in i Ungern. Om jag förstått det hela rätt. Och det är ju naturligtvis helt ohållbart. Och det hade ju inte i den här situationen heller varit försvarbart, tycker jag, av tidningen att skicka ner någon. När förhållandena är så osäkra och inte minst smittspridningen är väldigt stark i Ungern just nu. Så att det finns helt enkelt inga möjligheter, utan vi kommer att följa matchen på TV och vi kommer att ha kontakt med Malmö FF där nere. Och det underlättas inte av att matchen har väldigt sen avspark, 21.05.
Nej, det blir en annorlunda bevakning, det får man vara på det klara.
Tittar man rent matchmässigt på det, så är det ju, de är ganska svårbedömda, Honved. De har en ny tränare då sen i somras och spelat 3 matcher, inledde med 2 förluster, men verkar väl fått någon slags islossning här senast då, där de gjorde 4 mål. De ska ju också spela snarlikt Malmö FF. Vill också hård erövringspress, rakt, snabbt passningsspel.
Och de är alltså med i Europa League som cupmästare. Mm. De placeras ganska långt ner i serien i fjol. Mm.
Nej, det är ju, om man tittar liksom på pappret är det ju ett lag som MFF ska slå, men att man ska åka till Ungern, man ska spela en sen match på bortaplan, inte helt lätt.
Nej, det är lätt att dra en parallell här. Jag menar, Malmö gör 3 misstag mot Örebro och förlorar den matchen. Jag tror inte att Honved är ett sämre lag än Örebro.
Men de spelar på gräs?
De spelar på gräs. Det är en klar fördel.
Och det ska också sägas att Honved faktiskt inte heller spelar på sin hemmaplan. Nu har de ju i och för sig varit så under ett tag. Men de har ju håller på att renovera sin hemmaarena och få spela på lokalen MTK Budapest hemmaplan så länge. Då. Så att ja, det ska vara bra. Om mina ungerska underrättare har berättat sanningen för mig.
Det får man ju, ja, det vet man inte. Det kanske är en stor konspiration alltihopa.
Ja, man vet ju inte hur det är med den ungerska pressfriheten är ju synnerligen hotad, men jag tror inte att de skulle sprida desinformation om just en sån sak.
Om underlaget?
Nej. Nej,
det känns inte som det är där man ska lägga krutet.
Nej.
Hör ni, vi kommer att återkomma i nästa vecka någon gång mellan matcherna, eller någon gång efter matchen på Norrköping rättare sagt, eftersom vi ju inte riktigt vet vilken matchen efter det blir, om det blir mot Zagreb på torsdagen eller om det är så att Europaspelet är slut och MFF har en hel veckas vila fram till Häcken-matchen. Hur som helst så har detta varit avsnitt nummer 223 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.